Den tämligen bekanta vignetten för Viaplay F1-podcast rullades precis igång. En Viaplay F1-podcast som är lite av det annorlunda slaget idag.
Ja, vi kommer till er från Lindvallen. Det är avsnitt 338 i F1-poddens historia. Det betyder att vi satte igång den här podden i det här formatet med oss två i alla fall. Med en podcast per vecka, året om. Någon gång i augusti 2016.
Imponerande att vi orkar med varandra så länge.
Ja, jag orkar med dig i alla fall.
Ja, det är väl mera så det är kanske. Hur som haver så är det kul. Och att vi är här på Bodegan i Lindvallen gör ju att ljudbilden för er som lyssnar på den här podden på vanligt vis kanske är lite annorlunda. Men jag hoppas det är överkomligt i vilket fall som helst.
Och så ska vi också nämna att vi har fått hjälp av Husky Chocolate att sätta ihop den här livepodden. Vår första i historien.
Just det var på tiden med andra ord.
Jag tycker det.
Det kan säkert bli fler gånger. Jag vet att det är de som har haft önskemål om att vi inte skulle vara så långt norrut som den här gången då. Men vi kan ju liksom inte vara överallt hela tiden. Så att ibland får man vara här och ibland kanske vi är i Stockholm och ibland längre söderut.
Men Stockholm är ju i Lindvallen just nu.
Just det, ja, så är det.
Bland andra.
Ja, du tänker så. Ja, med vårt kära sportlov som pågår. Och det är ju stökarmarna som vi säger då som är här uppe just nu. Vad innehåller programmet?
Jo, men vi ska gå igenom stallen efter testet. De körde ett test i Barcelona här i förra veckan. Och nästa gång, de sitter i bilen nere på Sakhir i Bahrain den 10 mars. Och då sänder för övrigt Viaplay det testet alla tre dagarna. Med oss bakom mickarna första dagen och dig och Björn Wirdheim dag 2 och 3.
Just det, det blir alltså tv-debut för kommentering för dig, Erik. Hur känns det?
Jag har kommenterat en gång, testkommenterat. Off-air så att säga. Och det bad jag de som liksom spelade in det där att förstöra omedelbart. För det var inte min grej alltså.
Det var inte det?
Nej.
Men hur ska du klara 8 timmar tillsammans med dig då?
Jo, men det är ingenting som händer. Alltså, det är inte så här, nu kommer det omkörning, du vet sånt där.
Utan det är mer... Säg inte det, det kanske blir ruggigt spännande.
Ja, men då lämnar jag till dig bara. Jag är expert.
Det blir säkert hur bra som helst. Roligt med de här 3 dagarna. Det är faktiskt första gången vi får möjlighet att sända de här testerna. Många var besvikna att man inte visade det som hände i Barcelona. Men jag tror att det var av 2 skäl. Dels besparingsskäl eller ekonomiska skäl. TV-teamet som sköter tv-sändningen från Formel 1. Deras grejer är redan på väg till Bahrain eftersom första racehelgen är veckan efter den här andra testen. Och dessutom så tror jag teamen började jobba lite i fred faktiskt de här första 3 dagarna. Vad tror du?
Ja, alltså nu såg man ju att vi pratade om det tidigare att vi trodde att de kanske inte skulle bygga upp alla sina liksom stora motorhomes och sånt där, men de var ju där i alla fall. Så att jag tror mer att det kanske inte ville vara front and center, för de visste ju inte hur det skulle gå. Det var ett jättestort reglementets förändring trots allt. Vi ska komma till det, men det var ju 2014 så var ju senaste gången den här jättestora reglementets förändringen gjordes. Och då körde man 93 varv totalt, alla team, under första dagen. Nu kom man upp över 1100 varv, så det var ingen fara. Men det kanske var, du vet, hade det blivit jättekatastrof första testdagen och ingen kör. Det hade inte sett bra ut heller.
Nej, men framförallt tror jag att tv-grejerna alltså var på väg till Bahrain redan. Och därav att man valde då att göra på det här viset. Och det kan också vara så att Bahrain har lite king på att vara testställe. Men att man stoppade in de här 3 Barcelona-dagarna. För att nästa säsong, då är vi nere i bara 3 testdagar igen. Nu fick de ju 3 extra då. Vilket jag tycker var klokt med tanke på då att det är ett nytt reglemente. Vi kommer att ha finfrämmande också om en liten stund. Vi har nämligen väckt upp Marcus Ericsson i Indianapolis. Körde ju IndyCar-premiär bara för någon dag sedan i St. Petersburg. Inte i Ryssland utan i Florida. Det var många som undrade över det också faktiskt. De borde ställa in. Men nu råkade det vara i Florida. Han gjorde väldigt bra ifrån sig. Hade väl kanske inte all tur med sig hela vägen. Men han gjorde väldigt bra ifrån sig. Vi ska prata mer med Marcus om detta. Och sen Erik, vi vill ju ha frågor idag. Är det inte så?
Jo, vi vill ha frågor, men jag är rädd för att vi inte ska kunna svara på dem på rak arm. Men det får vi får prova helt enkelt.
Det är klart att vi kommer det. Vi kommer att svara efter bästa förmåga. Det ligger en mikrofon här som kommer att vandra runt där. Så har man någon fråga, fundera på den redan nu. Och sen när vi kommer till den punkten, upp med handen, så kommer vi ut och så får ni vara med och prata i podden också. Det kan vara kul. Det om detta. Då kör vi igång tycker jag med att titta på den här testen då. Den senaste, eller den här första för säsongen som kördes. Du har redan redovisat hur många varv det blev. Känslan efter att ha sett bilen på banan för första gången. Vad är din initiala känsla?
Ja, men framförallt så tycker jag just med de här nya bilarna som man har sett på bild så himla många år, att få, sen fick man se bilder på dem, men just att se dem röra sig på banan var faktiskt lite så här förlösande i huvudet, så att man vet hur de kommer se ut. Sen så vet inte jag, jag tyckte att de skulle se så himla coola ut när man såg dem på bild och i vänta, men nu jag vet inte riktigt, det är någonting som jag tror jag måste bara vänja mig vid att se dem.
För mig var det mer så här att jag hade trott att det, för jag när jag såg den mockupen som Formel 1 hade gjort och som visade på Silverstone förra säsongen, jag tänkte så, åh, det här ser ut som en Mombas Alfa bil liksom, en rymdbil som de har släpat upp till jordmånens yta och ska rulla runt med där uppe. Men nu när bilarna är byggda och faktiskt är skarpa, så tycker jag att de inte är så olika det vi har sett tidigare. Det som stör lite grann kanske är de här flärparna på framvingen som sticker upp. De sitter ju där av en anledning, men det ser inte så himla bra ut tycker jag sett det tidigare, men det är också en vanesak. I övrigt så tycker jag det är en himla snygg racerbil, och framförallt har vi fått bort den här raken så bilarna är platta igen. En racerbil ska vara nära marken, eller hur?
Ja, men de är nästan åt fel håll, eller liksom så att de lutar bakåt istället. Det kanske är för att framvingen är lite högre än vad de varit tidigare. Men de ser snabba ut, och de är ju snabba i de snabba sektionerna på en bana, men de är otroligt långsamma i de långsamma sektionerna.
Ja, det verkar så. De som var på plats och såg bilarna, jag vet inte alla hur bekanta ni är med banan i Barcelona, men den har ju en väldigt varierad layout. Man får lite av allting när man är där och testar, vilket är en av anledningarna till att man testar där. Att man har lång raksträcka, man har snabba svängar, men man har också några långsamma svängar i slutet på varvet. Och de som såg bilarna gå in i den här chikanen precis innan de ska tillbaka ut på start och mål sa att bilarna såg löjligt långsamma ut just i den delen.
Det var ju så pass att de trodde att okej, men han är på väg in i depå, men det var han inte alls, utan han var på ett snabbt varv.
Exakt, och det är ju lite fascinerande då att det här nya konceptet gör så stor skillnad ändå för hur bilarna uppfattas på olika delar på varvet. De är oerhört snabba fortfarande på snabba ställen, men de här långsamma delarna då, där tappar de ju då det som kallas för peak downforce. De måste ha ner farten så mycket så att man kan rotera bilen mekaniskt. Mm.
Och sen ser du också att minimivikten är på 795 kilo i år, och det är få team som har nått ner dit, utan enligt uppgift så är det bara Alfa Romeo som är på 795 kilo.
Det sägs att det är på det viset, ja, och att till och med vissa team är över tvåsiffrigt, alltså att de ligger på 10 kilo eller mer över minimivikten. Och det här är jätteintressant att det har blivit på det här viset. För det här är ett problem som vi hade då när vi bytte reglementet förra gången på riktigt allvar, nämligen 2014. Då var det många som hade jättesvårt att komma ner under minimivikten. Det här fick enorma konsekvenser för förarna den gången, nämligen att de tvingades ju äta sallad typ bara. Ja. För att det tyckte ju teamen var det enklaste sättet att få ner vikten på bilpaketet. För minimivikt är ju med förare tillsammans. Vi ska prata med Marcus Ericsson om en stund. Han var ju en av de som drabbades väldigt hårt av det här då 2014. Den bilen var blytung, den här Caterham-bilen som de hade tagit fram. Och det tog lång tid innan Marcus kom ner under minimivikten. Hans teamkamrat då, Kamui Kobayashi, var ju mycket, mycket mindre. Och han hade ju mycket lättare då att komma ner mot minimivikt i alla fall. Och vi vet ju då att i en racerbil av det här slaget, 10 kilo extra vikt på ett varv motsvarar ungefär 3-4 tiondelar i varvtid. Plus ett högre däckslitage och allt vad det nu är. Det är en stor nackdel helt enkelt. Mm. Och det ska vi ha med oss nu när vi går in i den här säsongen, att det är på det här viset. Och nu kommer teamen att lösa det här. De kommer att skala av det ena och det andra för att komma ner mot rätt vikt så att säga. Men det kommer att ta lite tid vad det verkar.
Mm. Och sen så är ju en stor del i varför bilarna är så mycket tyngre är ju också hjulen. Det är 18 tums hjul. Så att alla fyra hjulen ska väga ungefär 14 kilo nu. Vilket är ju en stor ökning från 13 tummarna som var tidigare.
Så är det. Men det här hade man ju då justerat minimivikten för. Problemet är att bilarna har blivit ännu tyngre. Alltså ännu högre upp än den nya minimivikten då som var på 795 kilo.
Mm. Ja, det var ju inte länge sedan som det var 645 kilo.
605 kom jag ihåg då.
605,
när de åkte med V10-motorer. De gjorde av med 250 kilo soppa på ett race. Och det var liksom fulla spjäll med allting. Och så har vi då raka motsatsen egentligen. Och vi är ju inte så himla långt ifrån att vi förr eller senare kommer att vara upp mot 1000 kilo tunga bilar. Jag vet inte om det blir mer och mer batteridrift, om det kommer att göra bilarna lättare. Tveksamt.
Nej, jag tror inte det i alla fall. Men nu, jag tycker vi ska gå igenom alla teamen, jag tänker att vi har delat in dem lite, men inte 10, 9, 8, utan mer som de som verkar vara längst bak, alltså backmarkers. Och vi kan väl inleda där med Alfa Romeo. De kom runt under de här tre testdagarna 175 varv, och de var också sist i tidslistan. Och det ser inte så bra ut.
Verkligen inte. Och lite tråkigt måste jag säga, för jag tyckte bilen designmässigt såg rätt så aggressiv ut, och på med blotta ögat så tyckte jag nog att den där kan nog vara okej. Vilket jag har blivit lurad av förr när det gäller det där teamet, att den har sett snabb ut men knappast varit det. Och det vore sjukt tråkigt om Alfa Romeo inte gaskar upp sig och är med i matchen i år. De har ju varit lite, de var ju någonstans mitt emellan Haas och resten av startfältet förra året. Nu känns det ju som att de till och med är bakom Haas här i inledning på den här säsongen. Och men det som oroar mest är ju antalet varv. 175 varv på hela testen, det är ju oerhört lite jämfört med de allra bästa.
Jag tror Carlos Sainz körde 243 varv själv. Så att det säger någonting om hur lite de lyckades köra. Men då ska vi komma in på det nya modeordet i Formel 1. Porpoising. Alltså delfining,
just det.
Tumling eller någonting.
Jag googlade på ordet, för jag hade ingen aning vad det var när de började skriva om det. Ja, då står det tumlare. Ja, vadå, torktumlare eller? Det var min första reaktion. Men det är en delfin, alltså en fisk. Ett däggdjursfisk. Och det man syftar på, det är ju hur den tar sig framåt när den hoppar upp genom vattenytan och skuttar framåt. Och då har man döpt det här fenomenet till porpoising. Och det här är inget nytt fenomen heller. Det är det som är det intressanta. Alla som var med på 70-80-talet när man började köra med det som kallas för ground effect vet att det här är ett vanligt fenomen snarare. Och jag hade lite kontakt med IEL under den här testen i Barcelona, för han var på plats. Och då pratade vi just om det här. Vi hade sett bilder på Ferrari-bilen bara studsa fram på start- och målrakan. Och han var jättebesviken på teamen som inte har haft koll på den här biten när de nu kom ut på banan.
Just för att det var så vanligt.
Precis, va? Att man hade det här bekymret då, redan då när typ Team Lotus körde då med Ronny och company 78 och 79. Där var ju riktiga ground effect-bilar som dessutom var oerhört snabba av den anledningen. Då. Porpoising låter ju helt knappt som ord betraktat. Va? Men förklara, Erik, vad det är som pågår. Varför blir det så här?
Ja, men för det första så kommer ju, det har det gjort under lång tid förvisso, att mycket av downforcen på Formel 1-bilar kommer ju från golvet. Men ännu mer nu när det är venturitunnlar, så där är liksom majoriteten av downforcen kommer just där underifrån. Och det som händer då är att när downforcen suger ner bilen mot marken, så kommer den till slut alldeles för nära marken, vilket gör att golvet stålar, alltså slutar fungera. Och då skickas ju bilen upp igen, och så börjar liksom cykeln upp. Går liksom fram och tillbaka så där hela tiden. Och då börjar bilen studsa. Så det är där någonstans som fenomenet kommer ifrån. Och nu är frågan, vad ska de göra åt det? Och det, varför vi tar upp det i samband med Alfa Romeo är just att det här är liksom obekräftade uppgifter, men att Alfa var ett av stallen med störst problem med det här. Att de slog hål i golven, de knäckte delar, sägs det, i bilen just för att det skakade så våldsamt på raksträckan.
Och hur kommer man till rätta med det här då? Porpoising-problemet? Jo, det enklaste det är ju att styva fjädringen, höja golvet. Alltså höja bilens ride height. Komma upp från marken lite grann. Då får man väcka det här bekymret. Problemet med det är ju att man får ett annat bekymmer, nämligen att bilen blir långsammare på andra ställen. Man tappar helt enkelt prestanda totalt sett. Så man vill inte göra det här som jag nu föreslår. Jan Monchaud, som är ansvarig för Alfa Romeo-bilen, säger att han tror att samtliga team blir tvungna att offra lite prestanda för att slippa få de här rätt otrevliga skutten på start- och målrakan i Barcelona som vi såg där. Då. Vi såg Ferrari till exempel. Det var ju helt otroligt vad den hoppade fram där. Så att det är ett problem som de inte riktigt är med på och förstår hur de ska få ordning på.
Nej, men man får ju verkligen se. Och sen så är det mycket så där att det är mycket downforce, och tidigare så har de haft en liksom ride control på hjulupphängningen. Det har de tagit bort till igår, vilket gör, och dessutom lagt till de här 18-tumshjulen. Så det är mindre liksom fjädringsväg och mindre avancerade fjädringar, kan man säga. Och det hjälper inte till där heller då. Men de här varven också, om man tittar på teamet Alfa Romeo, om vi släpper själva det aerodynamiska fenomenet så har vi ju en rookie i det stallet som inte har kört speciellt mycket.
Just det, Zhou Guangzhou, ja, kinesen som allmänt kallas Zhou. Det kan vi väl vara överens om nu allihopa då, för det kommer ju bli så under säsongen att vi kallar honom det, och det gör alla andra också. Han blir ju otroligt hämmad av just den här delen då, att de inte har kunnat köra. Han behöver ju tvärtom så mycket mil det bara går.
Mm. Ja, och Valtteri Bottas har ju kört ganska många år nu, så att han har väl lite... Jag tänker också bara på att komma in som rookie och vänja sig med allt annat än körningen i Formel 1 måste göra otroligt liksom svårt. Och sen så om man dessutom inte har fått köra bilen tillräckligt, så... Det är ingen lätt situation, det kan Nej. Vi prata med Marcus om.
Det kan vi göra om en liten stund. Mm. Marcus som är lite standby för att vara med här ifrån Indianapolis om en liten stund. Men vi ska hinna med några team till. Haas-teamet, också nere i botten och har hamnat i blickfånget av helt andra skäl egentligen, och en brist på fart.
Mm. Ja, de körde ju 160 varv, det var minst av alla stall, och de var näst sist i tidslistan, så de ser inte så bra ut rent så här. Ja, jag tror inte att de är VM-utmanare. Helt enkelt. Men mycket kretsade runt Haas som sagt. Haas huvudsponsor är ju ett företag som heter Uralkali. Det är ett ryskt kembolag då, som är ägt av oligarken Dmitri Mazepin. Han är också pappa då till deras en Haas-förare som heter Nikita Mazepin. Det känner ni många till då. Men när så under den här testen när Ryssland invaderar Ukraina är Dmitri då på plats i Kreml för ett möte med Vladimir Putin. Det säger ju ganska mycket om var de här pengarna kommer ifrån och att det skulle bli problem för Haas därefter. Just av den här sanktionerna och allting som följde därefter.
Ja, det kom ju framförallt blev ju diskussionen huruvida Formel 1 skulle köra ett rysk Grand Prix upp på bordet till att börja med. Och efter många om och men så beslutade man sig för att inte göra det. Under rådande omständigheter sa de, så tycker vi inte att det är okej att genomföra ett rysk Grand Prix. Vad det nu egentligen betyder. Många tyckte att det här var otydligt. Det kanske det var. Men samtidigt, det var tydliga besked. Man vill inte köra i Ryssland. Sen formuleringen spelar ju egentligen ingen roll. Och jag vet, har hört från andra källor att Rysslands Grand Prix är off. Mm. Det blir inget helt enkelt. Och det är ju bra det. Och då kommer ju dessutom då nästa fråga upp. Hur ska ett team som Haas göra? Förstår ni situationen för Gene Haas som äger teamet, som är amerikan? Mm. Och ifrån ur Amerika, nere i Charlotte eller vad han håller till, i mellanskiktet där i USA, va? Och jobba inom verktygsindustrin. Och så har han då tagit in den här ryska sponsorn, för det har ju underlättat möjligheten att driva det här teamet framåt. Tagit in sonen till den som kommer med pengarna i teamet, och så händer det här. Mm. Det första åtgärden de då tog var ju att ta bort Uralkali från bilen som sponsor. Och det var ju ett klokt beslut. Nu kommer ju nästa fråga. Hur ska de göra med föraren? Och eftersom då internationella olympiska kommittén häromdagen nu råder alla att inte låta ryska eller belarusiska idrottare tävla på någon nivå. Och i och med att FIA har vissa kopplingar till internationella olympiska kommittén, på vilket sätt vet jag inte egentligen, men de har väl något samröre där. Så innebär ju det att FIA blir ju tvungna att titta över frågan, vilket de gör idag faktiskt.
Precis, för Ukrainas motorsportfederation, alltså det svenska bilsportförbundet, har då bett FIA att blocka förare från Ryssland och Belarus, och det är alla FIA-event. Det är inte bara Formel 1 då. Men i den här podden så fokuserar vi på Mazepin nu, och jag skulle tro att varför skulle Formel 1 och varför skulle FIA kunna liksom kringgå det här på något annat sätt? De har ju inget värde i det, utan det skulle bli otrolig backlash snarare, tror jag, om de lät honom köra vidare. Men det gör ju också i sin tur då att Gene Haas har ju, de första åren så hade han i stort sett bara Haas, alltså vad heter det? Jag säger alltid fel.
Automation. Ja. Det är verktygen.
På sin bil, och sen så hade de Rich Energy, det känner ni till hur det gick. Det fanns inte en jäkla Rich Energy-burk i hela världen att få tag på, och det var ju bara en bluff.
William så där, Story.
Så där fick de inga pengar, och sen så förra året så, då gick det väl bra med Uralkali, men nu försvinner det igen. Så att hans tid i Formel 1 har inte varit speciellt lätt då, sett till huvudsponsorskap och få in pengar för den här driften av stallet. Men det gör ju också att nu har de tagit bort Uralkali. Uralkali kommer ju därav inte betala Haas någonting, vilket gör då att Mazepin kan de ju skicka iväg, för att om han inte får, om de inte får betalt för då att han ska köra,
då kanske är tvungna att peta bort honom då.
Ja, ja, men absolut, att göra det, absolut. Ja. Men det blir ju, ja, även om de inte skulle vara det, så är det ju liksom lite vajsing här. Och då är det så här, var får Haas sina pengar ifrån? Ja, men som tur är så har ju Gene Haas inte tomt på kontot. Men det är ju en huvudbry i alla fall. Och jag skulle tro att Nikita Mazepin inte står på startlinjen i Bahrain i mitten av mars.
Nej, det är nog det är samma känsla jag har faktiskt, att det är på det viset. Så att vi får helt enkelt se vad som händer runt omkring Haas. En detalj är ju att vi har ju en annan amerikan, Michael Andretti, som är väldigt, väldigt sugen på att ta sig in i Formel 1. Han försökte ju köpa Sauber utan att lyckas. Han har dessutom meddelat att de har lämnat in pappersarbetet för att ansluta som nytt eget team från 2024. Det har flyttat upp till ytan att i 2 års tid så har Andretti, i vilken form, det vet inte jag, men de har i alla fall försökt köpa Haas-teamet i 2 års tid. Nu kanske den möjligheten kommer. Det är inte helt otänkbart faktiskt att Gene Haas säger att nu skit gör det här. Jag lägger det här på hyllan nu och låter Andretti få ta över och köra i form.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Istället för dem då. Mm.
Samtidigt så tror jag att en person som en businessman som Gene Haas vet vad han sitter på för värde, just när han vet att en Michael Andretti som är, jag menar, de är ju kollegor på andra platser i racingvärlden, och att han då skulle driva upp det här, och han vet att Michael Andretti behöver 200 miljoner euro för att komma in och ens få tävla i Formel 1, och det är innan han gjort alla andra investeringar. Så att helt plötsligt så sitter ju Haas ändå på ett väldigt stort värde. Mm. Så jag tror inte att han ger bort det här. Nej. Av den anledningen. Och jag tror att med Formel 1 på uppgång så är ju värdet av ett Formel 1-stall, det kan ju bli
minst 200 miljoner euro.
Ja, absolut. Det ska han ju absolut ha. Mm. Men säkert lite mer då.
Ja. Men varför vi nämner den siffran, det är ju vad det kostar att anmäla sig till Formel 1. Det är det Formel 1 kräver av en nykomling. Det är 200 miljoner euro i upfront-pengar som ska vara kompensation till de övriga 10 teamen för att det kommer ytterligare ett och är med och delar på återvinningen, eller återbäringen snarare, som man får ifrån Formel 1 normalt sett. Mm. Nåväl, det är om Haas då. Vi får se vad som händer runt omkring Andretti. Vi kör vidare.
Mm, jag frågar nu om vi skulle sitta här och vänta på oss.
Marcus sitter och väntar på oss.
Ja, men ska vi
ropa på honom?
Vi kör.
Tror att han är vaken då?
Vi får väl se.
Marcus Eriksson, god morgon.
Nej. God morgon, god morgon.
Ja, han är där. Hemma i Indianapolis. Precis nyuppstigen, fått en svensk kopp kaffe.
Gevalia, nybryggt.
Mycket bra.
Välkommen till Lindvallen.
Ja, tack. Dåligt med snö i Indianapolis. Jag hoppas det är bättre upp i Lindvallen. Mm.
Lindvallen har gått om det. Och du är inte helt främmande för att vara här, eller hur?
Nej, men jag brukar vara där uppe runt nyår, nästan varje år. Så det är trevligt, det är kul där uppe.
Du har smyglyssnat lite på diskussionen här. Tufft läge naturligtvis för de här teamen längst bak. Vi pratade tunga bilar och var inne på att du hade ju problem med det här då 2014, att eran bil var för överviktig. Nu verkar ju 9 av 10 team sitta med en för överviktig bil. Hur går snacket i teamet när det här inträffar? Lägger man allt jobb på er förare?
Ja, men ja, för oss då 2014 så var det ju att då blev det ju tokbantning för min del, och Jag hade ju lite missflyt av att teamkamrat med den lättaste killen i fält i Kamui Kobayashi som vägde typ 50 kilo. Så det var en stor nackdel för mig. Men det som är nu, om inte jag misstar mig, så är det väl fortfarande att det är en sån här minimivikt med förare och att de måste väga 80 kilo. Och om du inte väger 80 kilo får du vikta stolen, eller vad man ska kalla det. Så blir det väl bara teamen som kan jobba på att försöka få ner vikten på bilarna helt enkelt. Och det är ju väldigt mycket kostnader i att hitta saker som gör att vikten kommer ner. Det kommer jag ihåg när jag var i F1, så var det alltid få bort vikt från bilen är en stor pengafråga.
Och känner du till vad man kan jobba med då för att bli av med de här kilorna extra? Eller är det för djupt in på ingenjörsnivå?
Nej, alltså det var ju allt egentligen. Det var ju allt på bilen att kolla på. Var kan vi hitta gram? Och så liksom var det ett pusslande. Så det var inget så här specifikt område som jag skulle... Vad jag kommer ihåg i alla fall. Utan det var liksom överallt på bilen som man letade efter. Vart man kunde hitta saker som gick att göra lättare.
Det var därför de fokuserade på er förare. För jag minns, jag var ju med dig hos Caterham under försäsongen 2014. När du körde simulator och så gjorde vi ett reportage. Och så står vi i lunchkön, så kommer jag ihåg att du tog typ ett glas soppa och ett salladsblad. Och sen stod du och valde om du skulle ta, du tog liksom tre oliver. Och sen så var det att du valde så här, men kanske en fjärde, nej, jag tar tre oliver. Det var liksom på den nivån för dig på den tiden. Så det är ganska stor, väl förspänt dagens förhör.
Ja, men absolut. Det var inte riktigt hälsosamt och jag har väl lärt mig ett och annat sen dess också att det var väl kanske inte så smart. Även om teamet sa att jag skulle göra allt för att bli lättare, så blir det liksom inte som idrottsman, så blir det inte bra att svälta sig själv. Så det blev väl kanske lite tokigt. Men så var det. Det är som sagt, när det kostar miljoner och miljoner och man köper ett team som Caterham som har ungefär 0 kronor på banken, så blev det ju... Det enda sättet att kunna göra bilen lättare var ju att föraren gick ner i vikt. Så nej, det var ingen kul situation, det kommer jag ihåg.
Men en sak som de skulle kunna göra, det är ju till exempel att ta bort vatten. Du körde ju ett Singapore Grand Prix utan att dricka någonting. Jag hörde att Rinus Vike hade kört utan att dricka i söndags i St. Petersburg. Och det var någon som påpekade det för mig. Ja, men vad är med det då? Så Mackan körde utan vatten i hela Singapore Grand Prix. Men det kan ju vara ett kilo. Och det är inte helt oviktigt för teamet.
Nej, men exakt. Om du räknar in både vätskan och hela systemet, så blir det ju några kilon. Och så jag körde väl egentligen mesta. De flesta av mina rälser på de rätt genom åren körde jag utan dryckesystem. Just för att tjäna 2 kilo eller vad det var, 2,5 kilo. Och försökte träna istället och vara liksom i så pass bra form som möjligt. Igen, inte optimalt, men så var det.
Du, vi ska återkomma till Formel 1 alldeles strax, men du var ju nya i premiären i St. Pete i söndags, och jag tänkte inleda det här snacket runt det racet med att citera journalisten Jack Benyon från The Race i hans artikel om söndagens race. Och det är 3 punkter som jag tycker var ganska talande. Lite roliga nästan. Första då, Ericsson var enkelt den snabbaste Ganassi-bilen i kvalet. Och sen så 21 varv från start när alla andra som startat på mjuka däck nästan körde i gångtakt. Då satt Ericsson sitt snabbaste varv. En stint som tog andan ur den. Och sen till sist då. Och när Palos depåteam katapultade honom till en pallplats gjorde Ericsson en unsafe release som skickade honom längst bak i fältet. Och han slutade 9, vilket nog är den mest Ericssoniga situationen någonsin. En briljant körning med dålig utdelning. Vad säger du om det?
Han är ju bra på det på 2 punkter i alla fall. Första punkten var väl lite tveksam. Jag vet inte om jag var lätt den bästa på kvalet. Jag var väl 8 och Scott 7 och Palou 10. Så det var väl ett så jämnt skägg där mellan oss. Men överlag så var det en väldigt positiv helg. Och som sagt, min fart i racet var extremt stark. Så 9:e plats var väl, som han skrev där, väldigt dåligt betalt för den farten och den insatsen som både jag och teamet gjorde i helgen.
Men fick du de svar du ville ha från det här racet? Det här med time management som krävdes den här helgen då, med den här nya, lite mjukare gummispecifikationen då, som var det röda alternativa däcket. Det vet vi att du kan sedan tidigare, men fick du de svaren i övrigt som du har jobbat på och försökt få till nu, för jag upplevde att speeden var enormt hög hela tiden, och jag menar, du var trots allt allra sist och ändå körde du upp till nionde plats. Sen, visst, det är andra omständigheter runt omkring det också, men det är ju väldigt bra. Jag menar, den avslutande stint, jag har aldrig sett dig köra så fort någon, tror jag.
Nej, men som du säger, det var en väldigt bra helg, och det känns, jag pratar mycket med min ingenjör Brad efter helgen, och det känns verkligen som vi har ju lagt ner väldigt mycket jobb i vinter. Det har ju varit en väldigt lång off-season, och den har vi använt till att försöka verkligen analysera fjolåret och även 2020 liksom, och kollat mycket på racen som vi har varit starka och racen som vi har varit svaga, och liksom försökt förstå oss på vad det är som har gjort, ja, att vi har varit olika snabba, och hittat saker som vi tror att vi måste göra för att få ut max av mig som förare. Det har kommit till den nivån nu att vi är så pass nära toppen att nu är det liksom, vi snackar om de här lilla detaljerna, och där har vi som sagt fokuserat mycket på i vinter och försökt komma upp med en plan här inför början på säsongen, hur vi ska försöka hitta saker som gör att bilen blir lite mer så som jag behöver för att få ut min maxkapacitet.
Vad är de för grejerna då? De små, sorry att jag avbryter, men vad är de små detaljerna?
Jag gillar en bil som jag kan luta mig mot bakdäcken. Nu går man in på nördspråk här, men att jag gillar att ha en bakända som är rätt så bra grepp i. Och en IndyCar-bil är ju typ motsatsen till det rent generellt. Så det är en rätt så svår utmaning, men det är väl någonting som jag alltid, i mitt sätt att köra bil, så gör jag läser av greppet mycket på det i ingången på kurvor, att jag kan liksom luta mig mot bakdäcken. Och det är väl något sånt som vi har jobbat mycket på, att försöka hitta den känslan, eller Brad har försökt hitta den inställningen på bilen som gör att jag kan få den känslan och då få ut maxa min körning. Och jag tycker jag visade, som sagt, jag var snabbast teamet på Sebring och liksom bra med, och även en av de starkaste. Eller ja, jag var den snabbaste bilen i racet i helgen då, Ganassi. Så det känns som vi har hittat lite grejer som har gjort att jag får lite mer den känslan. Och det är ju väldigt, väldigt lovande för resten av året.
Och nu härnäst då så ska vi, ja, det är 20 mars det, som ni ska till Texas och en första ovalen. Finns det liksom liknande saker som ni jobbat på valkörningen?
Ja, men det som vi har, eller som jag beskriver nu, det handlar ju mer om road och street courses. På valen så blir det väldigt annorlunda koncept, skulle jag säga. Där har vi också jobbat mycket, för vi har ju insett att vi måste ju ta mer poäng än vad vi gjorde i fjol på valen. Det var ju en lite akilleshäl för oss i fjol, men jag tycker där var det mer att vi hade lite stolpe ut än att vi inte hade farten. Det kändes som att vi var snabba på valen i fjol, inte minst i 500. Men det är klart att där måste vi få ut mer poäng, och vi har ju en test nu redan nästa vecka på just Texas, så vi kommer kunna jobba lite på våran fart på just ovalerna. Så det kommer bli intressant, och jag känner väl själv också liksom att jag har utvecklats mycket genom åren på ovalerna och känner att jag har bra fart på ovalerna, men jag har inte fått med mig så mycket resultat från de racen, så det börjar bli dags att ta lite stora poäng där också.
Du, vi ska röra oss tillbaka mot Formel 1 då. Jag vet att det var ju racevecka för dig då när första testerna genomfördes. Men vad har du för tankar om det där första testet och de nya bilarna generellt?
Ja, generellt så tycker jag att bilarna ser väldigt bra ut. Väldigt, de ser snabba ut, de ser coola ut. Så det är väl liksom den första så här känslan jag fick, att det här ser riktigt bra ut. Kanske aningen stora för min smak. Det hade varit, ja, om man kunde göra dem lite mindre så hade jag kanske gillat det. De känns som att det blir större och större bilarna hela tiden. Men överlag så tycker jag väldigt snygga bilar. De ser snabba ut, som sagt. Den är ju som alltid lite svårt att läsa av tester. Men det verkar väl som att Ferrari ser rätt så okej ut, vilket är positivt. Och Mercedes och Red Bull verkar vara med där framme också då. Så, men som alltid, som sagt, svårt att läsa av från tester.
Du, ja, alltså, ju större topp vi får desto bättre. De får gärna vara fyra team alla längst fram, eller fem till och med. Du körde ju 5 år av försäsongstester i Formel 1. Det här fenomenet runt att Man pratar ibland om att teamen sandbaggar, eller man kör aldrig för fullt så att säga. Vad är det man gör under testerna egentligen? Vad är det man försöker ta reda på om man nu inte kör för fullt? Jag har alltid funderat, man vill väl köra bilen för fullt för att veta vad den klarar när man kör för fullt så att säga. Men riktigt så enkelt är det inte.
Nej, men dels så kör man alltid med en viss vikt med bränsle. Vi kör alltid oftast runt 40 kilo bränsle i bilen. Ibland 30 när vi skulle köra lite mer kvalsimuleringar. Medan i riktigt kval tar det ut allt bränsle liksom och kör så speeden så lätt som möjligt. Jag har alltid, och det vet jag att typ Mercedes alltid var ryktet att de körde 50-60 kilo åtminstone hela tiden på testerna. Och jag förstår inte riktigt de grejen med det, om jag ska vara helt ärlig. Men det är väl det att man inte vill visa konkurrenterna hur snabb man är och så vidare. Men det är väl mest det. Och sen är det såklart på motorstiden så är det väl inte, du vrider ju inte upp motorn till max oftast, utan du har ju lite sparkapital där då. Så det är väl de grejerna som man mest håller igen på. Och sen rent generellt på sådana här tester så har man ju väldigt, väldigt långt program med grejer man vill göra, ett testschema helt enkelt, och det följer man ju väldigt noggrant, så man är ju oftast inte ute efter att hitta varvtid, man är ju oftast ute efter att skanna olika inställningar och sådana saker och olika delar som man kan ta med från fabriken till banan och så vidare. Så det är ju det som mer är grejen på tester, försöka skanna av grejer än att hitta ultimat varvtid.
Men hur mycket koll hade ni då när du körde i Sauber till exempel? Jag menar, alla sandbaggar, men hade ni ändå en god idé, kanske mer så än vad vi har, på hur de andra, vad de andra har helt enkelt?
Ja, men det man gjorde mest för att se vart man stod sig mot konkurrenterna var att man kollade in så mycket på bästa varvtid, och man kollade och försökte hitta de längre stintarna. Då kunde man läsa av lite mer, ja men den här, då borde de haft så här mycket bränsle för de körde sig så många varv. Och då kunde man läsa av lite mer. Och då jämförde man, för man vet ju själv hur mycket bränsle man hade när man gjorde längre runs. Och då kunde man se liksom snittfarten på dem. Och då så sätt se mer vart du står gentemot konkurrenterna. Så det var alltid, kommer jag ihåg på FPS-testerna, det var sättet att se vart du står mot konkurrenterna. Var hittar de här längre runsen? Då vet man att det är lite mer, ja du vet vart de andra är på både däck och bränslemängd.
Och det kunde vara både kul och inte så kul att få reda på det.
Absolut, ibland kunde det se väldigt bra ut på bästa varvtiden. Men sen när man kollade in lite mer, som sagt, lite djupare, så var det kanske inte lika roligt längre.
Nej. Jag minns Stefan Johansson sa någon gång att när på den tiden när han tävlade så var det så här, första varvet, då visste man om det blir en snabb säsong eller om det blir en väldigt långsam sådan. Riktigt så illa var det väl kanske inte för er. Hörrni, vi ska avbryta för lite breaking news nu, Erik.
Ja, för F1-podden kommer att bli Podme-exklusiv. Som två veckor så kommer ni alla som lyssnar på oss nu kunna få göra det genom Podme-appen. Helt utan reklam, då Podme är som liksom Viaplay eller som en annan sån här streamingplattform fast för poddar. Typ så.
Kul.
Ja,
väldigt roligt. Ja, det är det. Och har du något specifikt som du lyssnar på där nu?
Nej, men Podme, det är inte bara vi som är på Podme såklart.
Nej,
utan det är ju
inte
väldigt många fler. Jag lyssnar på en serie nu som heter Episka ögonblick. Jag lyssnade igår på straffläggningen om OS i Lillehammer 1994.
I hockey, just ja, det.
Det var rysning det. Då var jag åkte skidor faktiskt när det ögonblicket skedde 1994. Men det var en sidopunkt.
Jag såg det live.
Ja, va?
Nåja.
På plats i Lillehammer?
Nej.
Men det är klart, hur tror du att jag såg det?
Inte vet jag. Du har ju åkt skidor, säger jag.
Ja, okay. Men i alla fall. Men ännu större är såklart att det här samarbetet möjliggjort en sak. Och det är nämligen att du, Marcus Eriksson, ansluter till F1-podden som permanent F1-expert. Eller hur?
Jajamän. Väldigt roligt. Mm. Jag gillar ju att köta med er och köta om Formel 1. Så det känns superkul.
Jag vet inte om du hörde det, men det var en som applåderade här inne i rummet.
Nu. Nej, jättekul Marcus att du kommer vara med oss hela säsongen och förhoppningsvis flera säsonger framåt. Hur känns det då att djupa ner sig? För det kommer ju att krävas att du kanske blir lite djupare i dina analyser av det som händer.
Ja, men jag är ju som sagt fortfarande aktiv, men jag kollar ju på Formel 1 såklart och följer det noggrant och har ju ändå väldigt färsk erfarenhet därifrån. Så känns det som att jag förhoppningsvis kan tillföra en hel del till till analyser och sådana saker efter tävlingar och så vidare. Så nej, det ska bli jättekul. Och som sagt, det är spännande säsong nu med det här nya reglementet och liksom följa allting. Så det ska bli roligt.
Och totalt sett så har du kört 97 fler F1-race än vad jag och Janne gjort. Så du borde klara det här.
Det kan man inte tro. Det kan man inte tro när man hör er ibland.
Nej. Exakt.
Ja, vi tar den gurkan med ena handen här bara. Du ska få några lyssnarfrågor också.
Vänta, vi ska också säga då att så här, i med det här samarbetet med Podme så kommer vi bara finnas där på Podme. Så det är bäst att ni laddar hem den här Podme-appen. Alltså Podme. På App Store eller Google Play Store och kolla in vad som finns där och så kommer vi dit den 15 mars tillsammans med Marcus alltså.
Just så är det, och där kommer vi att stanna förhoppningsvis under lång tid. Hur som har vi då, Eriksson, innan vi släpper dig och låter dig ägna dig åt frukostbestyr, Anna Norling ställer frågan till dig så här: saknar du Formel 1 och i så fall vad saknar du?
Alltså det är klart man saknar det till viss del. Formel 1 är ju ändå liksom kungaklassen och det var väldigt roligt att vara en del av det. Vad specifikt? Jag vet inte, det är svårt att säga. Det är väl hela grejen just med Formel 1 och liksom vara en del av det som man kan sakna ibland. Och just det här att resa runt världen över och köra i världens största cirkus på något sätt. Det är någonting med det som är oslagsbart på sitt sätt. Men med det sagt så trivs jag väldigt bra där jag är nu i IndyCar och liksom har hittat mitt hem här i IndyCar och tycker det är väldigt, väldigt roligt. Så både jag och nej på den kan man väl säga.
Mm. Nästa fråga då kommer från Maciek Horowitz. Visste du att Maciek uttalas så? Matsej står det.
Nej, du är polska, det är totalt livsfarligt.
Det kan jag.
Det är kommentatorernas mardröm, jag lovar dig. Mm. Jag har en skidåkning som jag bara får skaka, bara se namnet.
Jag kommer klara det här galant när jag kommenterar på den 10 mars. Då. Men, hur snabbt skulle du komma upp i fart om du hoppade i en Formel 1-bil igen?
Jag skulle behöva kanske 20-30 varv, sen skulle jag vara uppe i fart.
Du tror det? Alltså, och då redo att kvala liksom. Alltså jag menar inte att jag ifrågasätter det, utan mer bara, är du allvarlig? För jag skulle tro vi skulle behöva 9 miljoner varv. Men,
hallå.
Nej, men jag menar, jag säger bara,
ni är ju inte racingförare.
Men vi sa ju det, att vi är nästan det i alla fall.
Ja.
Nej men jag förstår, men att det är 30 varv så tror jag att det är liksom, då har du.
Hur ska du komma ur det här utan att dissa honom nu?
Nej, men jag gör inte det. Jag gör inte det.
Nej, men jag tror skulle jag få en racehelg liksom från FP1, FP2, FP3. Det är väl kanske lite mer än 30 varv, men då skulle jag absolut vara på till fart till kvalet på lördagen.
Madeleine Andrén, hon undrar, vem förutom Felix Rosenqvist då är din bästa kompis bland IndyCar-förarna?
Nej, men jag tycker väl vi i Chip Ganassi teamet har väldigt bra sammanhållning. Liksom Scott och Alex Palou där och även Jimmy. Så det är väl mest dem, jag skulle säga. Sen känner jag Jack Harvey, hyfsat väl. Men mest är det fel. Jag och Felix hänger väl mest av förarna. Det är väl dem jag skulle nämna.
Okej, men du ska ha lite barbecue en lördag kväll. Och vem, då liksom, det är Felix som kommer över.
Ja, typ Felix. Det är som sagt, Jack bor också hyfsat nära här i Indianapolis där jag bor. Scott och Alex, ja, det är väl de igen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Filip Fjestad, känner du att du har allt du behöver i Ganassi för att vinna titeln i år?
Ja, men jag tycker det. Jag tycker jag har en väldigt god möjlighet i år och fått jobba vidare med min ingenjör Brad Goldberg, som är liksom en nyckel för mig, känner jag. För att det är så himla viktigt i Indycar att ha det här förar-ingenjör-samarbetet. Det är det som liksom gör skillnaden. Och där har jag verkligen en riktigt, riktigt... Bra ingenjör, ett bra samarbete. Sen har vi en bra ett extremt bra team uppenbarligen, och sen har jag en bra fit i år också. Lite unga grabbar, men de är riktigt hungriga och jag tror att det kan bli riktigt, riktigt bra. Så det känns som att jag har alla verktygen som behövs.
Avslutningsvis då, vinner du Indy 500 i år eller ska vi vänta till nästa år med att åka dit, undrar Rickard Fallqvist.
Ja, det är lika bra att boka biljetterna, för att det är tanken.
Bra, då vet vi det. Tack så mycket, Marcus. Oerhört uppskattat att vi fick störa hela vägen från Indianapolis. Ta nu en skön frukost och så hörs vi i podden framöver.
Det gör vi. Kul.
Ja, han får en liten applåd, Marcus Eriksson.
Det är bra. Då måste vi fortsätta själva.
Ja, hur ska det gå?
Ja, men det kommer gå bra. Nu ska vi, tidigare innan Marcus så pratade vi om the backmarkers, och nu har vi kommit fram till mittfältet, och där har vi då fyra team, tror vi. Och vi kan väl börja med Alpin. De satte åttonde tid, de gjorde många varv, men hade också kanske det största tekniska haveriet under testen när motorn rök för Alonso under sista dagen.
Ja, det är lite svårt där med Alpin. Det är inte så att man tänker så här, oj. För att de är ju ändå ett fabriksteam. Det går liksom inte att komma bort ifrån att de har hela koncernen bakom sig. Och hela deras tanke med att vara med i Formel 1 är att vinna. Eller hur? Det måste det ju vara. Och jag känner inte att de har tagit det klivet utifrån vad jag har sett nu. För det här var ju verkligen möjligheten till en omstart. De har gjort stora investeringar i Enstone där fabriken ligger. Och jag menar, allt var upplagt eller är upplagt egentligen för att komma upp på nivå typ Ferrari, Red Bull, Mercedes. Där de ska vara om de ska göra det som de själva har förutsatt sig. Och det tycker jag inte att de har klarat. Och nu har vi sett dem i 3 dagar med den här nya bilen, men det borde ha sett bättre ut.
Ja, men alltså, vi har dem inte i toppen. Alltså inte bland de 4 toppteamen som vi tror är där nu. Sen ser det ju såklart, som du också säger, att det finns ju väldigt mycket kvar att se innan man kan fälla ett avgörande. Men det är just den där grejen att det var inte så att de... Man kände inga wow-känslor.
Nej, verkligen inte. Det gjorde väl kanske inte från nästa team heller då, som är Williams. Men du har ändå stoppat in dem i mittfältet här. De var ju definitivt en backmarker förra året. Nu är de i mittfältet, som du säger det, eller i alla fall har redovisat. Och de gjorde framförallt många varv. Mm. Och det tror jag är jätteavgörande för hur bra det ska gå i år.
Mm. Verkligen, de körde 347 varv, vilket var fjärde bästa stall då, sett i lap count då. Och det är väl mer att de har ju varit hopplöst efter under så många år. Och nu så tycker jag att det finns, på samma sätt som att det finns ingen anledning för mig att sätta Alpin i toppen, så finns ingen anledning att sätta Williams i botten heller. För att de åker bra liksom. Det ser inga wow-känslor där heller, men det är inte så att man känner sig de släpar, de hade massa tekniska problem. Det brukar i alla fall vara ett så här telltale sign, och det är därför man kanske känner med Haas och Alfa Romeo att det ser inte så bra ut, för de hade jättemycket problem. Det är sällan som man kommer därifrån från att ha massa problem under första testen och bara sopa av gatan med resten.
Nej, och det finns 2 saker. Det är ju naturligtvis lätt att köra många varv och man drar ner på allting och ser till att ha sådana marginaler att det inte går sönder. Men om man ska vara någorlunda konkurrenskraftig, och det är ju det som är grejen med Williams här, de har inte varit långsammast heller.
Nej.
Och ändå gör de 347 varv. Så att de har tagit kliv, helt klart. Va? Och roligt att se Alex Albon tillbaka nu då. den unge britt-thailändaren då, som med Red Bulls goda minne då ändå är tillbaka i Formel 1, fast hos Williams istället då, ihop med Nicolas Latifi. Alfa Tauri, apropå Red Bull då, är ju Red Bulls systerteam. Ni känner till det. Det är ju Red Bulls klädmärke som är Alfa Tauri, därav namnet på teamet. Otroligt vassa emellanåt förra året, framförallt genom Pierre Gasly. Nu är det ett helt nytt koncept, men fortfarande tycker man ser det där. De är ju på, trycker på lite grann och vill, de är på väg upp mot den absoluta toppen, men inte riktigt där än.
Nej, exakt. Det är nästan precis som en så här flashback från 2021, med att helt plötsligt så är de rätt fyra, trea, tvåa. Kan ju vinna till och med ibland. Men, och sen så nästa race så är de inte med där alls. Så det var lite samma vibbar man fick av testerna. Återigen utan att ha all fakta på bordet. Men, och sen så dessutom då så verkar bilen kunna bitas ifrån lite grann när Gasly kraschade ganska hårt i kurva 5 under sista dagen. Ganska stora skador på bilen blev det i alla fall. Så att, ja, frågetecken. Jag tror också mittfält, absolut. Mm.
Och så har vi då Aston Martin, det gröna teamet. Aston Martin som också har höga ambitioner, i alla fall om vi får tro ägaren då, Lawrence Stroll. Pappa till Lance Stroll, som är en av förarna i teamet ihop med Sebastian Vettel. De har ju verkligen värvat på. Martin Whitmarsh i teamet, de blev visserligen av med Otmar Safenauer som var teamchef, och han var dessutom vd för racingbolaget. Han har flyttat över till just Alpine som vi pratade om nyss, kanske då för att försöka bringa lite ordning i deras teamledning, för det har det inte riktigt varit i Alpine. Aston Martin, fågel eller fisk? Ja, jag har ärligt talat svårt att säga vad, hur bra de är. De borde ju också ta kliv. Kan man tycka.
Men det fick jag ändå så här känslan, och nu går jag på magen igen. Alltså, det finns ju, det är ju så jäkla svårt att säga någonting annat. Men det var just att de blixtrade till. Jag tycker att bilen såg bra ut av de filmklippen som man har sett. Och rapporterna säger att de såg okej ut. Men de har ju också sådana lite gremlins. Liksom. Vettel snurrade av under sista dagen också. Hade någon oljeläcka där, så bilen började brinna där också. Det är ju inte bra. Men på något sätt så säger magkänslan att de... Jag tror att de kan vara i övre skiktet av mittfältet.
Och du vet,
ganska permanent.
Eriks mage, den är inte att leka med.
Nej, den är bara att lyssna på.
Eller hur? Mm.
Rätt varje gång.
Eller hur? Den har, vi lämnar där med mittfältet och börjar då att komma in på toppen, som vi bedömer då är toppen. Och jag tror inte vi är ensamma om den bedömningen. Vi landar oss Ferrari till att börja med. Och där har vi en liten subjektiv bedömning till att börja med.
Ja, men det är fortfarande den snyggaste bilen. Det var någon som sa att Alfa Romeo var snyggast, men den är inte det. Det är alltså Ferrari som är. Den är, fick 11 av 10. Inklusive tyckte jag var uppiggande att jag såg att teamets personal har svarta byxor. Det har jag aldrig sett.
Nej.
De har alltid röda byxor.
Vilken oerhört viktig detalj.
Jag förstår vilken alltså det här är ju VM-titeln är ju bergen.
Absolut.
Igen då. Men de fick också upp flest varv av alla, näst snabbaste tid tror jag. Och spännande då också att Carlos Sainz sa efter testen att de är ju inte i närheten av gränsen till, alltså de bilens kapacitet, de är inte i närheten av den än. Och det gäller väl inte bara dem, men jag tycker ändå att Ferrari såg bra ut. Och sen så med det sagt så det där med VM-titlar, jag är osäker fortfarande. Eller magen har blivit osäker.
Den är inte riktigt där än.
Nej.
Vi struntar i magen så länge och lyssnar till Charles Leclerc då, den andra föraren i teamet, som säger så här efter sitt testande.
Feeling reasonably good. I mean, we've done all the tests that we wanted to do, which was the most important thing we wanted to do during this test, doing as much mileage as we could, and we did without major problems. So it's it is a positive first test for this, and in terms of performance, nothing to say for now. I mean, we are quite happy that things have gone smoothly. On the other hand, I think we are working harder than ever to just try and keep our heads down, because yeah, it's of course always nice to see yourself P1, but that doesn't mean anything, and I think everyone is aware of this in the team. So we are not really focusing on the performance at all. We're just focusing on ourselves. Again, try as many things as possible to try and understand where is the 100% of this car, and that's it. Now we are already focused in Bahrain. I mean, this afternoon there are some wet testing that should be interesting too. And then on to Bahrain to try to push the car a bit more there. Of course, it's still early days, but then how much more potential, then it's still to be seen. So yeah, we have to wait and see.
In terms of following, have you got more of a feel for that? What it's like, how close you can get to other cars, and whether when the time comes you can follow through a corner and more overtaken?
It's quite interesting because from 3 seconds to 1 second behind the car in front, you actually can follow closer. Then from 1 second to 5 tenths, I'll say it's similar to the feeling I had last year. And then from 5 tenths to extremely close, then this is much better than last year. So yeah, it is nice. It's interesting. I mean, I'll have to do a bit of more laps behind a car, but it's looking good for now.
Ja, intressant att höra Charles Leclerc som väl ändå säger det som du sa också, att man är nöjda med mileage, hur mycket varv de har fått till. Jag tror att de är rätt så nöjda med också hur snabbt de har lyckats få till de varvtider de har levererat. Det är någonting som har stuckit ut för mig. De tror jag är nöjda med vad de gör med bilen, att den reagerar på det sättet som de förväntar sig. Det enda problemet som jag tror att de brottas med, precis som alla andra, det är rapportpoising som vi pratade om tidigare. Den har varit väldigt, väldigt studsig på rakerna, och det är ju någonting som de behöver få rätt på, så att säga, fram till Bahrain. Och alla inblandade tror att teamen kommer att ha en lösning på porpoising till de kommer till Bahrain. Och sen tycker jag det han säger på slutet här, hur är det att följa en annan bil? Och det var väldigt spännande, hans iakttagelse där.
Vilket är ju hela syftet med det här nya reglementet, det är ju egentligen enkom därför att man ska kunna följa och därav kunna köra om lättare. Vad var han sa? Från 4 till 1 sekund, eller från 3 till 1 sekund bakom, alltså. Då är det lättare.
Bättre. Ja.
Och sen så mellan från 1 sekund till en halv sekund, då var det
ungefär lika
ungefär
som
förut. Lika. Men sen så när han kommer så pass nära så att han är inom en halv sekund, då var det otrolig skillnad tydligt.
Så var det.
Och det tyder ju på att det här funkar då. I
ja,
så fall.
Enligt Charles Leclerc i alla fall. För det var ju flera som testade det här med att ligga nära en annan bil, och vi kommer att höra andra säga kanske inte riktigt lika tydliga. De är inte lika tydliga i sina åsikter. Du hade en annan intressant notis angående ljudet också.
Ja, det var från folk som var på plats. Och jag är inte helt säker på det. Jag tror inte att de har kört liksom med decibelmätare just från den här sidan. Men det var tydligen generellt sett under de här 3 dagarna så hörde de som var på plats att Ferrari-motorn lät högre. Alltså den hade
ett starkare ljud.
Starkare ljud helt enkelt från motorn. Och att Red Bulls motor hade lägst ljud signifikativt av alla.
Och det, svagast ljud.
Ja, svagast ljud. Ja, samma sak. Ni fattar vad jag menar. Men det skulle då i så fall kunna tyda på att Ferrari har en mer uppskruvad motor och kör mer power, och Red Bull har sandbagget på det sättet med sin Honda-motor som heter Red Bull Powertrains.
Just det,
Limited.
HRC-motor. Honda Racing Company. De är fortfarande med, Honda. Ett tag var det ju sagt att de inte skulle vara med alls, men de är i allra högsta grad med och kommer att vara med så länge som den där motorn körs nu fram till och med slutet på 2025. Vi hoppar vidare då, tittar till McLaren som också är ett sånt där team som kommunicerar väldigt mycket att de vill framåt, de ska uppåt, de ska bli snabba, och det är det ju många som naturligtvis säger, men jag tycker ändå att McLaren ta de här små stegen och ganska fundamentala stegen hela tiden och vann ju till och med race förra året. Frågan är hur nära de kommer att vara i år. Vad tror du?
Ja, men, alltså, jag tycker de ser bra ut helt enkelt. Det är ungefär så långt man kan sträcka sig. De hade ju minst problem med det här med porpoising. Men på något säger mig samtidigt att de inte är hela vägen upp på liksom Mercedes Red Bull level på något vis. Jag tror att de är närmare men inte hela vägen fram.
Låt oss höra vad Daniel Ricciardo har att säga om det hela.
Pretty good. Yeah, pretty good. It was, yeah, I mean, in terms of like speed, it's, I don't really get too caught up in it. I think, and I probably speak on behalf of all the drivers, you know, you testing is, you just don't know. You don't know what everyone's doing. So don't look too much at the times, but of course it's nice to be towards the top of the page and the bottom, but in any case, still, you know, your Red Bulls, your Mercs, they haven't showed really anything yet. So we'll see what happens when everyone kind of opens up a little more. But for now, focusing on ourselves, it was a good day, plenty of laps, reliability strong, pretty comfortable in the car. I think just trying to figure out still where we're. I think I know our strengths already, so we're just trying to now work on the weaknesses from a driving and a setup point of view, and yeah, lots of information to give the team now, but pretty good day.
And like you said, it is early days, but do you feel the MCL 36 is more suited to your driving style?
It's early days, early days. So I don't want to say like, yeah, definitely. And, you know, it's, you know, I think there's definitely some things in the car which I like, and I think it does do well. But there is still some, I don't want to say weaknesses, because that in a way sounds harsh. It's only day one, day one for me. But there is still some things which I know we can work at improving. So, yeah, I'll keep feeding back and try and get there. But I definitely feel with the regs and everything we were expecting to slow the cars down, I think the car feels pretty good and we're in a good place.
Daniel Ricciardo där, som tycker att det känns bättre i år. Tycker man såg på hans kroppsspråk att den är tyngda Daniel Ricciardo som vi såg under fjolåret, som inte alls kom överens med McLaren-bilen då, som kördes under säsongen 2021, nu är mera på nivå med där han vill vara ihop med bilen då. Han säger att han har redan listat ut bilens styrkor och svagheter. Och han får ju också frågan då om man själv tycker att den här passar honom bättre då. Det är early days och så va. Men jag tycker, bortsett från vad han svarar, så tycker jag man ser på honom att han tycker det är roligare nu.
Jag tror det också. Och jag hoppas det för honom. Jag tror att han och Lando Norris kommer vara ett starkt team oavsett. Nu kommer vi då till Mercedes och Red Bull. Eller Mercedes mot Red Bull. Eller Red Bull mot Mercedes. För att om man tittar på tiderna dag 3. 2 Mercedes i topp. 3-4. 2 Red Bulls.
Olika däckblandningar dock, va? Ja. Som jag kommer ihåg det. Mjukare för Mercedes än för Red Bull.
Absolut, men det är ju ingen vidare chock. Och det vi kan konstatera med det här då, eller utifrån det vi kunde utläsa från de här första 3 testdagarna, är att de inte verkar ha tappat bollen i minsta fall. Det var ju farhågan då när de hade den där jättefighten de emellan då, hela vägen in på målsnöret i fjol. Att man då skulle då ha tappat resurser för att uppdatera och utveckla till 2022. Det tycker inte jag att det verkar som att de har några problem med.
Och det gör ju då att vi naturligtvis vill höra representanter från de här båda teamen, och Lewis Hamilton var väl inte jättesugen att bli intervjuad. Han har ju trots allt kommit tillbaka och kör i år i alla fall efter allt som har hänt. Men däremot så fick vi tag i George Russell.
It's always nice to jump back in the car. It's just really intriguing, this test, obviously. New car, new tyres, different dynamic out there. I think you can see quite some substantial issues with some of the cars in the straights and the bottoming. So this is a compromise we need to find to go quickest around the lap, and it's something I don't think any team have experienced before, but we're seeing some interesting things out there. So that's what testing's for. Some teams are looking pretty fast. A red team and an orange team in particular look very, very competitive. So let's see what tomorrow brings and what we can do between this test and Bahrain.
Where do you think the silver team sits among the red and the orange?
Certainly not ahead. That's pretty sure of that. They seem to have things well under control, and they're on top of everything, and they look very strong, low fuel, high fuel, and with the tyre management. So who knows? We all know that we're on different programs, but we definitely know from the average of all of the different runs we're behind them at the moment. So let's wait and see. Championship's not won in Barcelona winter testing, but it's certainly been an intriguing 2 days for now.
Talk to me about the bouncing. What does it feel like in the car?
I mean, we didn't experience it too much because, yeah, for one reason or another, but it's not very pleasant at all, and it would be from what I've seen of other teams in particular, it would be a safety concern. So that does need to be sorted one way or another. But there's a lot of intelligent people up and down this grid, and I'm sure everybody will get on top of it sooner than later.
In terms of following other cars, have you spent much time that close to feel what it's like and whether you pull out and it makes
I have. But it's difficult to say for now. We'll get a true read next year, and we're obviously not in race mode. You know, we're not going to go crazy when we're right up behind cars. I'd say it is an improvement. How substantial? Again, we'll have to wait and find out.
Han är inte lika övertygad om att det är lättare att välja en annan bil, men ändå, tack. Jag ska få lite vatten här. Att det är en förbättring i alla fall. Men det som jag fastnar vid är det här lustiga i att han menar stensäkert att Mercedes står efter ett rött team och ett orange team, alltså Ferrari och McLaren, och all data som de har tyder på det. Och det är så lustigt på något sätt att de gör allt verkligen för att snacka ner förväntningarna på sig själva.
Ja, och man kan ju alltid undra varför. Det här med Sandberg har aldrig varit, jag har aldrig liksom fattat varför. Det blir ju förr eller senare uppenbart i alla fall. Och vad ska någon annan kunna göra åt det om man råkar vara snabb redan på testerna? Mm. Det finns ju liksom inget, visst man, men om man kan något om Formel 1 så fattar man att du ändrar ju inte snabbheten på en bil på 3 veckor. Det finns ju inte på kartan. Så varför inte bara visa korten? Mm. Nej, det där tror jag är psykologiskt väldigt mycket, att man kanske rent generellt tycker om att vara lite underdog. Han har ju varit underdog länge och slagit sig underläge och gjort bra ifrån sig på det sättet.
Det är bara svårt att köra för Mercedes och kalla sig underdog.
Liksom. Ja, det går ju liksom inte.
Blir svårt.
Det blir nästan lite töntigt när man tänker på det så som man uttrycker det. För alla fattar ju att Mercedes kommer att vara med där framme. Och detsamma gäller väl egentligen Red Bull, va? Det är ju ingen som, det är ingen som tror att de kommer att ha tappat en massa till den här säsongen, utan alla förväntar sig att de är skitsnabba. De visade upp en bil som var en mock-up egentligen, och sen så kom de till Barcelona med en väldigt, väldigt speciell inskärning vid sidepods där kylaren sitter på bilen, och många liksom, oh wow, nu är Adrian Newey i farten igen, va? Och vi får väl se lite grann var de står. Men det är ju samma här då, om vi lyssnar till Max Verstappen, så är ju han också lite så där försiktig, minst sagt.
It's difficult to rate, but I think what was positive is that the car is running smooth. I'm happy with the balance, but I mean Bahrain is going to be completely different, and also heading into race one, you know, the cars will be different as well. So for me, you know, I just focus on doing a lot of laps and try to really nail down every single aspect of the car.
Are you starting to feel quite comfortable with this new generation of car now, or is it still going to take a fair few more days before you feel like you're comfortable?
No, I think it's fine. I mean, the car runs really well. Of course, in general, the weight is a bit up, but I really enjoy driving the car. It has a nice, stable balance, and I think they look cool as well. So that's always nice to jump into.
And what about following? Did you get any more experience of that today, or was it the disruption not really?
I followed a little bit more, and I do think the following improved. But, you know, let's wait and see till race one, because then you'll really see, you know, everyone on the same tires, equal fuel. But I do think it is a step forward.
I know it's difficult to talk about performance, but George was saying yesterday the red cars, the orange cars were looking quick. What's your kind of read of what you've seen out there?
I don't know. I don't really pay attention to the lap times yet. We'll look into that in Q3 in Bahrain.
Ja, det är ju samma reaktion från Max Verstappen. Ja, jag tittar inte noga. Om ni anar inte hur mycket de sitter och analyserar det de har från teamen, de konkurrerande teamen och sin egen data. Kanske inte Max Verstappen själv så himla mycket, va? Men nog 17 har de koll. Och Max Verstappen har koll. Väldigt bra koll på hur de ligger till. Sen vill de inte avslöja hur de ligger till eller vad de har fått reda på, så att säga. Och det kan man kanske förstå, eller man kan begripa att de inte vill avslöja det, men koll har de, det är jag helt övertygad om. Mm.
Du brukar också ha koll. Vem är då favorit?
Det är omöjligt att inte säga Mercedes som favorit. För mig är de favorit. De
var före Red Bull?
Före Red Bull, måste jag ändå säga. Jag tycker att de visade under fjolåret också vilken oerhörd styrka de har in i teamet. Att komma tillbaka hela tiden och knyta näven i fickan. Va? De är mycket bättre än andra team på just den biten. De är också väldigt, väldigt bra på att läsa och tolka reglementen och göra det på ett bra sätt och har gjort det hittills. Varför skulle de inte göra det med årets bil? Jag tror att George Russell, han överdriver åt fel håll. Så att jag tror de är bättre än vad han beskriver att de är. Jag hoppas dock att toppen är bredare än så. Att vi har Mercedes, Red Bull, Ferrari. Jag ser jättegärna att Ferrari är med där uppe också och blir ett orosmoment för de här två senaste årens giganter. Och varför inte också McLaren? Det vore väldigt roligt om McLaren också var med i matchen, tycker jag. Det skulle pigga upp något oerhört om vi fick en sån blandning på täten. Nu har jag hållit på med Formel 1 för länge för att tro att det kan bli så, men hoppas kan man alltid göra. Mm.
Jag tycker man kan nästan sammanfatta allt det här, om man då blickar framåt mot Bahrain och Saudiarabien och första racen, är någonting som Mattia Benotte sa, alltså teamchefen för Ferrari, Alltså den som kommer, eller det teamet som hittar rätt, mest rätt fortast, de kommer ha en fördel i början av säsongen.
Mm.
Och det kan vara egentligen vem som helst. Men sen då sett över säsongen så tror jag också på ditt stalltips där. Mercedes, Red Bull, kanske Ferrari.
Mm. Ja, vi har pratat mycket och länge. Vi har passerat timmen. Vi utlovade ju möjligheten till er att ställa frågor till oss. Ni som sitter här på Lindvallen, på bodegan Lindvallen, där vi alltså spelar in. Mikrofonen hade vi hos någon. Sofia kommer med den och levererar till Jens som sitter där. Så får han då ställa frågan rakt ut i eten. Varsågod.
Hej Erik och Janne. Jag har en liten fråga och det gäller Haas. Det började vi förvisso med. Men vi pratade om de tåkiga politiska och ekonomiska delarna. Men Haas kom ju in för ett par år sedan och stökade om rätt så rejält i fältet och placerade sig ganska snabbt bra. För att sen med tid har fallit lite bakåt i fältet. Men de sparade väl på de här tokens som det kallas, va? För att kunna komma igen och satsa till i år. Var det inte så? Vad tror ni om deras möjligheter? Har de lyckats med en teknisk utveckling? Kommer de att kunna vara, kanske inte med toppen, men kommer de att vara tillbaka där och kunna slåss om en femte, sjätte plats som de faktiskt var en gång i tiden?
Bra fråga. Så här är det. Jag tror att Haas frös alltihopa egentligen när pandemin startade. Då la de bara ner. De gjorde inte mer än det absolut mest nödvändiga under hela den här perioden från 2021 och 2022. Så den bilen de hade 19, den är i princip samma de har använt under 2021 också. Och det har vi ju sett på resultaten som har blivit sämre och sämre. Jag tror att de till i år har kraftsamlat. Det har hänt saker inom teamet. De har tagit in en massa före detta Ferrari-ingenjörer som var tvungna att lämna Ferrari då efter det nya budgettaket. Det är fler före detta Ferrari-ingenjörer nu än det är Dallara-människor. Dallara som har varit den tekniska parten för Haas. Så att i den bästa av världar så tror jag att de skulle kunna ta ett kliv. Vi vet hur det såg ut 2018 som jag vet du refererar till då, när de höjde på ögonbrynen på många av oss när de var skitsnabba då i Barcelona på testerna och var riktigt, riktigt vassa i inledning på säsongen. Fick vi kanske inte fullt betalt för den farten, men om de skulle göra något liknande i år, nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tycker inte de såg tillräckligt förberedda ut i Barcelona för detta. Och med de här problemen som de nu kommer att få både ekonomiskt och med samröret med Ryssland så tror jag inte att Haas kommer att göra det där jätteklivet framåt som jag hade hoppats, precis som du, att de skulle göra. Så, fortsätt.
Har de inte halkat lite för långt efter också? För jag antar att det är ju ett antal steg man behöver komma. Om man är som Mercedes och sånt, det är ju, med de här tokens man har, så kommer man kanske lite snabbare fram och kunna få lite fart. Har man kommit för långt bak kanske, även om man har sparat sina tokens, är för långt bak för att hänga med i utvecklingen.
Ja, fast de här utvecklingstokens, de var egentligen bara användbara under mellan säsongerna 20 och 21. Nu är det ju helt nytt allting, så nu har man ju börjat från scratch, precis som alla andra. Det var ju ett blankt papper till den här säsongen. Problemet har ju varit då att det snarast har saknat medel under den här perioden när man skulle förbereda årets säsong, men det är ju det de liksom har sparat sig till. Så på pappret så borde de ha lyckats väldigt, väldigt bra med att komma tillbaka och kunna vara med och slåss om det i längre fram i fältet till i år. Men som sagt, jag är tveksam till om de kommer reda ut.
Men jag tror att du kan ha rätt i det att ett stall som Haas kan ha fallit tillbaka sett till investeringar och sånt som själva stallet gör på hemmaplan till exempel i deras fabrik och sånt där. De har fortfarande, tror jag, typ bara 250 personer anställda, vilket är ett väldigt litet stall i Formel 1 mått mätt. Och den där delen de har i USA, den är ju mer, ja, jag vet inte ens vad de gör där. Så att det är ju i Banbury och sen så har de ett tekniskt samarbete med Dallara. Så att just Haas har ju inga egna liksom resurser så att säga, som till exempel ett team som Sauber har. De har jättestora faciliteter med egna vindtunnlar, egen kolfibertillverkning och sånt där. Det har inte Haas på samma vis.
Sista.
Ja, en sista fråga också. Någonting helt annat. Vi vet ju att Felix Rosenqvists dagar för att köra Formel 1 kanske är förbi. Det blir i alla fall en liten chans att se honom, tyvärr då. Jag håller honom lite som favorit. Men vem är nästa svensk i Formel 1? Kommentar på det.
Ja, jag tror just nu det är ju väldigt svårt att säga, men jag tror att den som är liksom mest på väg in mot Formel 1. Jag menar, vi har ju Linus Lundqvist och Rasmus Lind och alla de som försöker i Formel Bils sfären såklart, men de har ju nästan hoppat av Formel 1-spåret för att satsa på IndyCar istället, för det är lättare att ta sig in där. Men det är ju Dino Beganovic som ändå är en medlem i Ferrari Driver Academy, så han är stöttad av Ferrari. Det är ju aldrig negativt i hans liksom stadie i karriären. Nu är han väl 17 år gammal, så att jag menar, han har ganska långt kvar att vandra, och kanske att resultaten kanske inte har liksom spraka till än heller, men återigen, han är 17 år, så att jag tror att om det är någon vi ska hoppas på just idag är det väl Dino Beganovic.
Mm. Ja, jag är tyvärr väldigt pessimistisk kring möjligheterna till en svensk i Formel 1 på inom rimlig tid i alla fall, så som det ser ut. Det är så pass litet nålsöga för att ta sig in i F1 helt enkelt. Vår frågemikrofon vandrar vidare med snabba och raska steg till vem då?
Hej, Johan Jakobsson. Först vill jag tacka för en jättebra podd, och det har varit extra kul att få se er live här idag. Jag skulle vilja hålla mig kvar hos Haas där. Om Nikita Mazepin inte får köra nu, vem kommer sitta i den bilen?
Günther Steiner, bra fråga. Günther Steiner som är teamchef har ju uttryckt så här att Pietro Fittipaldi är ju den som är deras reserv. Och det är han som är första valet om det nu skulle bli en lucka. Men jag tror inte vi ska räkna bort möjligheten att få se Antonio Giovinazzi tillbaka i Formel 1 om det nu skulle vara så att Nikita Mazepin inte kan köra. Antonio Giovinazzi är ju Ferraris allt i allo. Han är ju deras reserv. Han fanns på plats i Barcelona under testerna. Han kör visserligen Formel E, men skulle chansen att bli kallad upp i Formel 1 igen, då tar han den direkt, det kan jag garantera. Han var väldigt besviken över att missa möjligheten att få köra vidare med Alfa Romeo. Så att jag tror, faktum är att jag tror att Giovinazzi ligger före Pietro Fittipaldi om det skulle bli på allvar, alltså skarpt. Men Pietro Fittipaldi är den de har sagt som är deras reserv, och det är han då som följaktligen ska hoppa in. Så att det är så jag ser på det i alla fall.
Mm. Ja, men jag håller med dig. Jag tror att det också att rörigheten just nu i Haas som vi antar finns där på grund av de ekonomiska mankemangen runt Uralkali och så vidare. Då behöver någon som ska funka väldigt snabbt. Och då är det ju Giovinazzi som körde förra året. Ju. Så att det är ju no-brainer i min bok i alla fall.
Kanske till och med får en slant av Ferrari. Man vet aldrig.
Absolut. Mm. Han kanske behöver lite hjälp dessutom. Så att, varför inte?
Nej. Fler frågor. Hand upp.
Kom igen nu då.
Ingen. Där har vi en. Bra. Ja, ta den där nere först då. Bra.
Ja.
Kör. Namn och nummer.
Albin Roska från Köping.
Tja.
Tjena, tjena. Jag undrar vilket race som är er personliga favorit från fjolårets säsong.
Från fjolårets säsong?
Alltså du menar racet som tävlingen betraktat, eller?
Ja.
Mm.
Börjar du, Erik?
Du gillar ju att
tycka det, får jag tid att tänka.
Men jag, om jag säger så här, att hela uppladdningen inför det, och sen så hur det sen blev kanske inte blev som man hade hoppats, men jag tycker Abu Dhabi var ju, sett till underhållningsvärdet och spänningen som var från veckorna inför, när man förstod att de här två, Hamilton och Verstappen, skulle starta racet på samma poäng, först i mål vinner, det är liksom oslagbart i min bok. Och sen så när racet väl sätter igång, sättet det avslutades på, återigen, det var inte drömläget, men det var sannoliken underhållande, tycker jag.
Mm. Jag får säga Brasilien tror jag att jag landar på till slut. Brasilien som blev en sån helt konstig historia med bestraffningar, Lewis Hamilton. Det var sprint till att börja med. Hamilton skickades längst bak i sprinten, körde upp sig till femte plats, fick fem platser till, startade tia. Och man tänker att det här är kört, liksom VM är över och killen går och vinner. Jag menar, det är svårslaget. Så att Brasilien röstar jag på.
Vad tycker du själv då?
Du ska få svara strax nu.
Jag är en McLaren-fan, så jag måste säga Monza.
Ja. Det är klart. Ja, men det var ett häftigt race också. Just att han vann på det sättet. Ricardo.
Dubbelseger.
Ja.
Var det inte enda dubbelsegen också?
Jo.
Under förra året.
Enda stället som lyckades med en dubbelseger.
Just det. Här hade vi en fråga till. Mikrofonen kommer till dig, eller du hämtar den kanske. Det är bra att ni hjälps åt där. Toppen bra. Kör hårt.
Hej.
Hej.
Stefan Karlsson, Solna.
Hej Stefan.
Jag har ibland funderat på vad man kan göra för att göra racen lite mer underhållande, och sitta i soffan och fundera på om man kan införa skyldighet för stallen att köra på alla tre gummiblandningarna under en racedag. Vad tror ni om det? Och vad skulle ni själva vilja ändra på för att få in mer spänning i racen? Tack.
Bra, tack. Ja, det är ju en svår fråga det där. Det är nämligen så här att jag är inte så säker på att jag behöver så mycket förändringar i racen. Jag tycker de är bra som de är. Men vet ni vad det bygger på? Vad man tycker? Det tror jag bygger på vad man har liksom att luta sig tillbaka mot i form av förväntningar inför. Jag har ju sett Formel 1 så himla många år, så att för mig är ju de här racen som vi har nu de kanske bästa vi har haft under den tiden som jag har följt sporten. Det är bra hård racing, det är banorna som har blivit kanske lite för generösa. Det är väl en sak jag skulle vilja ändra på då. Att banorna blev lite mer oförlåtande. Det ska inte kunna gå att ladda som en idiot in i svängarna. Bara för att man vet att om det inte går vägen så finns det asfalt att åka på ändå. Jag ska ta ett jättebra exempel. I Brasilien just så försöker Lewis Hamilton köra om Max Verstappen in i kurva 4. De kommer båda två i en sån hastighet att ingen av dem skulle ha klarat kurvan. Och Max Verstappen blir ju i mångas ögon syndabocken då, för han har ju inte ens en suck att klara böjen överhuvudtaget och tar ju då naturligtvis med sig Lewis Hamilton på resa utanför. Hade det varit sand där utanför, tror ni Lewis Hamilton hade provat ens att köra om på utsidan där? Och tror ni Max Verstappen hade haft lättare att försvara sig in i den kurvan med anledning av det upplägget? Och det är lite sådana grejer som jag tycker man borde titta på i Formel 1. Nu har jag varit med så länge så att när jag började då var det ju sandfållor överallt. Och man var förbannad för att det tog 100 år att bärga en bil som hade kört av. Och då tänkte man, kan de inte asfalt istället så det går fort liksom? Då fastnar de ju inte, då kan de köra från där för egen maskin. Och så fick vi det. Och då är vi missnöjda över det. Så att det blir lite trender fram och tillbaka. Men jag tror framförallt att liksom tweaka till banorna. Så att det får inte vara för enkelt att köra utanför det som är tänkt att vara den riktiga banan. Det tror jag är det viktigaste.
Alltså min take på det där med tre gummiblandningar. Det är ju ofta att alla sådana här regler som har kommit till. Att nu att man ska köra på två gummiblandningar. Som det har varit de senaste åren. Det är ju för att skaka om så att det händer någonting. Men förhoppningsvis nu, och det är det min förhoppning ligger i, att det här reglementet då skakar om så pass så att det är jämnt i alla fall. Så att vi inte behöver olika gummiblandningar. Man kanske till och med kan köra vilken däckstrategi som helst för att det är så pass mycket enklare att köra om. Om vi kommer så långt så det tror jag kanske inte. För om man tittar på IndyCar till exempel där alla kör med likadana bilar så kör man fortfarande med två olika gummiblandningar. För annars så blir det kanske att alla kör exakt samma strategi och så händer ingenting av den anledningen. Men jag hoppas ändå att det här reglementet kommer göra det lättare att köra om, följa varandra och därav att det blir mer misstag. För att man vet att om man ligger framför en annan bil, vet man då att man är på en bana som i Ungern till exempel, att här kan ingen göra någonting för han är på samma strategi. Han må vara 2 sekunder snabbare men han kommer ändå inte till. Det är ju tråkigt, men förhoppningsvis så är det här reglementet då det magiska pillret så att säga, så att vi slipper en sån grej och behöver inte ens en DRS i framtiden som hjälpmedel.
All right, nöjd med det svaret. Är det någon som har någon fråga innan vi stänger butiken? Här nere ska vi ha mikrofonen då. Sofia kan hjälpa till. All right.
Hallå, hallå, det var David från Linköping här.
Du är ju en Dino Beganovic-fan har jag förstått.
Ja, det var verkligen. Jag tänkte faktiskt fråga där. Men frågan kom ju upp tidigare där. Men nästa svensk var hur det går för Dino. Men jag tänkte bara fråga lite hur ni tänker inför säsongen med att vara på plats och kommentera och så. Kommer ni åka ut något mer eller kör ni, är ni bekväma med att vara hemma och rapportera?
Bra fråga. Man är aldrig bekväm med att sitta hemma och kommentera. Det är klart att jag kan citera en kollega, Tommy Åström, Lasse Granqvist med flera kända i min bransch. De säger att sport ska ses på plats av journalistiska skäl. Det är självklart. Världen har inte tillåtit det de två senaste åren. I Viaplays fall så lutar det väl åt att vi fortsätter merparten av kommenteringen från hemmaplan i alla fall, men att vi kommer att ha representanter på plats i den mån det finns utrymme för det då, i plånboken och rent organisatoriskt, rent allmänt. Va? Men tyvärr verkar det som att, eller tyvärr, det verkar som att vi kommer att bli kvar hemma när det gäller kommentering i alla fall på över tid. Sen får vi se hur länge det varar, om det blir några förändringar. Och om jag är trygg med det, ja men det är jag. Jag klarar mitt jobb lika bra hemma som jag gör på plats. Det jag missar är ju en massa andra aspekter på det som är närheten till sport, möjligheten att söka information själv. För det jobbet överlåter jag nu till andra, och det är jag inte helt bekväm med. Det tycker jag inte om, helt enkelt. Att jag måste förlita mig till ett antal källor som jag då anser mig lita på för att veta att det är rätt information. Inte helt hundra, det kan jag tycka. Det är ju den stora svagheten i att inte vara där, så att säga. Men ibland får man ju också välja sina fighter och vilka krig man förväntar sig kunna vinna och så vidare. Va? Så att det är ju helt enkelt så att så som läget ser ut just nu, så är det kommentering på hemmaplan som gäller.
Med det sagt så är ju Viaplay storsatsar ju till i år och framöver och kommer ha stort crew på plats med Mika Häckinen och David Coulthard och mer. Tom Kristensen. Och sen då att vi kommer ha svenska representanter på plats också i form av Björn och Rickard också. Så att det är inte så att närvaron är något fel på generellt, men däremot kommenteringen är ju inte...
Ja, men den svenska närvaron generellt har ju gått ner, så är det ju. Det är ju ingen tvekan om, och det är ju en tråkig utveckling, men så är det. Men precis som Erik säger, vi får ju ett lass av andra saker istället just till den här säsongen. Det är väl bara idag som Viaplay i Holland, Viaplay i Nederländerna startar och går live. Och då förstår ni själva vad storsatsningen kommer av och varför. Mm. För att Max Verstappen är ju big, big star i det landet. Och de som har sänt Formel 1 där i det landet har ju haft fantomsiffror, titta siffermässigt. Så där måste Viaplay ladda på. Och det får ju konsekvenser för andra länder, såklart.
En sista fråga, om det är någon som har.
Jens har en till.
Lägg in lite pausmusik här.
Får vi
en kort till. Ja. Inte helt Formel 1, men kan vi se någon mer, eller kan vi förvänta oss någon mer rolig motorsport i kanalen? Förutom Formel 1 och de serier som finns. Kommer det något nytt kul på gång in?
Finns det något nytt kul som kan komma in?
Vad saknar du egentligen? Det finns ingenting att visa mer.
TV-rättigheter är ju alltid TV-rättigheter, så ja. Det finns ju mycket man vill se när man är motorsportnörd, men ja. Jag bara undrar, fanns några nyheter ni kunde annonsera här?
Det är inte som det ser ut i pipen just nu. Vi sänder NASCAR, vi sänder MotoGP, vi sänder Formel 1, Formel 2, Formel 3, vi sänder IndyCar,
Carrera Cup Scandinavia,
Porsche Super Cup, ja. Så att säga, och vi har WEC. Och vi säljer IMSA också i år. Ja. Så det är liksom, det finns banden, men inte himla mycket.
Det finns inget på önskelistan.
Inte hos mig i alla fall direkt. Det ska ju vara någon mindre klass med svensk. Jag menar, Dino kör i Frekar. Men jag menar, man måste ju också ta in grejer som folk verkligen sätter sig och kollar på. Och där tror jag vi har täckt in det som finns faktiskt.
Och hör sen.
Ja.
Tack, och superkul att ni gör det här live. Ja. Det måste ni göra fler gånger.
Det tycker vi också.
Vi ska försöka med det. Mm.
Och stort tack till alla ni som var här och alla som lyssnade hemma. Vi får hoppas att vi återkommer.
Det gör vi. Vi tar och rundar av.